Att vara blind och jobba heltid, hur är det? Idag berättar Monica Svedersjö som är kurator på rehabavdelningen på Ögon i Skellefteå. Hon hade en gång i tiden högt flygande planer.
Vad ville du bli när du var liten?
Åh herregud, vad ville jag bli? Ja, jag vet inte. Jag kanske ville bli... För jag ville ju se världen. Jag kanske ville bli flygvärdinna eller något sånt där. Ja, jag minns inte riktigt, men jag tänkte mig att jag ville ut och upptäcka världen. Men så blev det ju inte. Eller det är lite svårt om man inte ser.
Men Monica Svedersjö flyger ändå. En slags flygvärdinna på insidan. Som kurator är hon vägvisare i inre resor. Nystar upp problem hos människor som ser dåligt eller inte alls. En människa på syncentralen som själv är blind och därför mer erfaren och insatt. Sin egen resa började hon hemma i Lillsjöberg i Jämtland. 2 år i byaskolan och sen 9 år gammal till Tomteboda i Stockholm.
Och det var ju lite jobbig tid. Jag menar, jag åkte ju hemifrån när jag var 9 år. Fick ju inte åka hem allt för ofta. Det var jul och sportlov och påsklov och sommarlov. Så man rycktes ju från sin familj skulle jag vilja säga. Men jag tycker ändå att det funkar rätt bra att vara där. Man hade ju kompisar och vi kunde ju göra det mesta. Allt ifrån smygröka till, ja, allt sånt där bus som man gör som barn. Vi tog våra käppar och gick ut på stan. Smygrökte ner i tunnelbanan, det gick fint. Jag vet inte om det var någon som förföljde oss, någon lärare eller så, men vi gjorde då det i alla fall. Allt sånt där som man inte får göra är ju spännande, eller hur? Men i och med att vi var ett gäng så blir man blir ju modigare att ta sig fram också. Vi följde så ut på stan och en del såg bättre och en del såg sämre. Och...
Ni upptäckte Stockholm då?
Ja, och vi fick ju... Jag vet inte om jag har fått uppleva så mycket om jag har gått hemma i byaskolan där vi var bara 8-10 elever. Det var ju ganska stillsamt där.
Efter Tomteboda skingrades kamraterna och Monica hamnade i en vanlig skola i Stockholm. Ensam på högstadiet bland 30 seende elever.
Så det var ju en liten chockartad upplevelse måste jag säga. Men
det låter ju som en jätteomställning.
Ja, det var en stor omställning och jag vill ju inte påstå att jag hade bästa stödet. Det hade jag ju inte. Jag kunde ju som inte hänga med det för att det fanns inte materialet så jag kunde läsa. Och så har det ju varit genom åren när jag har pluggat också. Att det har varit eftersatt med studielitteratur. Det har tagit tid att få fram det.
Mm.
Jag kan säga 8:an och 9:an var jag inte speciellt... Jag var ganska skoltrött. Jag tyckte inte det var roligt helt enkelt när jag inte kunde hänga med.
Mm.
Så jag skolkade ganska mycket och höll på att hamna rätt så snett med kompisar som rökte hasch och sånt där. Så att, men jag minns att jag fick tenta av matten i maj hela årskursen sista året i gymnasiet. Skulle jag då läsa in på en månad när jag fick matteboken. Strax innan jag skulle ta examen.
Hur gick det då?
Ja, alltså jag klarade ju mig men det var ju inte speciellt lätt.
Vem kunde du prata med när du gick på högstadiet, 8:an och 9:an?
Ja, alltså jag pratade nog inte med någon utan man höll ganska mycket för sig själv.
Hur har det präglat dig då att du var så ensam då?
Ja, det har väl präglat mig på det viset att jag vet och jag kan förstå hur viktigt det är att ha ett bra stöd i skolan och att man får vara med. Och jag vet ju att många idag också, många elever är väldigt ensamma mitt bland alla människor. För att man kanske har mycket teknik omkring sig och en assistent och... Det här med att hitta kompisar, det är inte så lätt. när man inte ser och när man inte kan hänga med på samma sätt.
Vilken linje, vilket program gick du då?
Social linje gick jag. För att jag ville gå så kort utbildning som möjligt för att jag var så trött på skolan. Ja, den var 2-årig då. Man ska utredas vad man var bra på, vad man var lämplig för och sådär. Så jag gjorde en massa tester där. Och där kom man fram till att jag skulle vara, att jag var logisk och praktisk, men jag hade också visst läshuvud. Så att det var ju roligt att höra. Och då på den tiden så fick man som rekommendation. Ja, men du kan ju antingen söka in till sjukgymnastutbildningen eller bli socionom. Ja, sa jag, vilken utbildning är kortast? Ja, då var sjukgymnastutbildningen kortare. Den var bara på 2 år då, 2,5 tror jag. Mm. Men hur det än var då så kom jag in och på Karolinska. Och gick ju 1 år. Sen hoppade jag av den.
Var det för mycket namn?
Nej, det var inte för mycket namn. Jag klarade ju all teori och sådär. Men vad som var svårast då, det var ju att kunna stå för att jag hade en synskada. Alltså när jag skulle gå in och göra praktisera eller träffa patienter på en kirurgavdelning och träna ett knä, så skämdes jag så hemskt för att jag såg dåligt, så att det blev konstiga möten, förstår du? Jag tyckte att det var skamligt att ha en synskada. Jag skämdes för mig själv, så att säga. Så att jag var tvungen att bryta det.
Eller tog du fel knä eller vad gjorde du?
Nej, absolut inte det. Utan jag vågade inte säga hej, jag heter Monica. Jag är sjukgymnastelev här. Vi ska träna ditt knä. Utan jag gick fram och låtsades som att jag såg. Och då kan det bli jättekonstigt. Om jag låtsas ta mig fram och låtsas som att jag ser bättre än vad jag gör. Det blir ju inga bra möten. Mm. Det blir lite konstlat och konstigt. Mm. Vilket ju är väldigt vanligt bland oss som ser dåligt, att man försöker att dölja sin funktionsnedsättning. Och speciellt när man är så ung som jag var då, jag var ju 20 år. Mm. Som tonåring också så ska man ju helst smälta in i att vara som alla andra. Mm. Ja, det fungerade inte. Jag behövde hjälp för att bearbeta de här känslorna, de här tankarna jag hade om mig själv.
Fick du det då?
Jag sökte hjälp och fick gå hos en psykoterapeut. Gick det ganska länge. Mm. Liksom jag gjorde ett studieuppehåll för att liksom hitta mig själv.
Det var som kris där?
Ja, det var en ordentlig kris. Som jag ju faktiskt tog mig igenom. Man har ju lärt sig mycket genom livet. Hur det kan vara att när synen försämras hela tiden. Och hur man ska klara av det som ung eller som människa. Vad man behöver för stöd. Och det var väl också därför jag valde den här banan sen så småningom. Att jobba inom synrehabiliteringen. För jag tycker att det här, mitt liv har lärt mig så mycket om vad man kan göra och vad man inte kan göra. Så att säga. Och det stöd som man behöver för att orka ta sig vidare. Mm. För det blir ju kriser alltså, när synen försämras. Varje liten försämring blir en liten kris, skulle jag vilja säga. Så att från att se lite grann till att ingenting se. Alltså jag ser ju, idag ser jag ingenting. Mm. Skillnaden mellan se lite grann och ingenting, den är jättestor.
Mm. Men med psykoterapeutens hjälp då? Mm. Kunde terapeuten hjälpa dig?
Ja, eller jag fick ju verktyg för att kunna bearbeta och fundera över hur jag skulle kunna gå vidare och känna att jag duger som jag är.
Du säger verktyg. Vad menas med verktyg? Är det tankar?
Ja, eller vad
är det
tankar något? Och funderingar. Varför skäms jag? Varför skämdes jag för att jag såg dåligt? Vad berodde det på? Jag fick ju gräva mycket i hur min familj, hur vi hade varit hemma och vad som hade format mig där och så vidare och så vidare. Så att jag skulle förstå mig själv på något sätt. Och också acceptera att det är som det är.
Mm.
Att jag ser dåligt, men att jag har ett bra liv i alla fall. Så det har ju tagit, det har ju gått som i vågor där. Jag har ju hela tiden jobbat med just de här frågorna. Att man inte ska duga.
Duger du nu?
Ja, det tycker jag att jag gör. Det tycker jag att jag gör. Men alltså, vägen hit har ju varit lång och krokig. Och kring, alltså, det har varit en kamp. Det har gått olika terapi, samtalsterapi, jag har gått gestaltterapi. Det som jag har gjort senast nu, det är att jag har gått och lärt mig mindfulness. Jag är mindfulness-instruktör. Och just det här att lära sig att leva här och nu. Och att ta vara på tiden här och nu. Det har ju verkligen hjälpt mig sista tiden här.
Det låter som att du alltid... Det har jobbat med det, att du aldrig liksom får luta dig tillbaka och bara leva.
Bara vara,
ja.
Vad ska jag säga? Vem kan luta sig tillbaka och bara vara? Mm. Finns det någon? Jag tror inte att det finns någon, utan det är ju hela tiden. Man måste på något sätt stötas och blötas med människor omkring sig och sådär. Och det, då händer det ju saker. Jag menar, jag har gått igenom en skilsmässa, jag har haft, ja, alltså det har varit mycket personliga saker, privata grejer som händer. Som gör att man behöver, man måste ju bearbeta, vad håller jag på med? Är det här jag ska göra? Eller vill jag vara i den här relationen? Alltså det här allmänmänskliga problemen som finns, eller händelserna. Det finns ju hela tiden hos alla. Men att ibland kan det vara extra knepigt om man har då en funktionsnedsättning. Att bli ensam till exempel. Men det blir en skilsmässa eller någon avlider eller så. Då blir man ju, det blir ju en omställning. Om man då har en synnedsättning så blir det en extra knepig omställning. Hur ska jag klara mig nu? Behöver jag hemtjänst? Behöver jag färdtjänst? Hur ska jag resa? Så det är väldigt mycket sånt stöd som man kan träffa på inom det jobb jag har nu. Som jag tycker att jag har nytta av mitt eget liv och hur jag har tagit mig fram.
Alltså det låter som att du tar från dig själv dina egna erfarenheter och ger till andra så att säga.
Ja, alltså livet lär en ju. Och jag kan ju inte säga att jag inte... alltså, det jag själv har upplevt, det är klart att det präglar ju mitt sätt att jobba och se på det jag ska göra också. Men jag försöker absolut inte att blanda in mig själv så att jag säger så här att nej, men så här gjorde jag. Alltså, utan man måste ju lyssna på varje människa där personen är. Och utgå från varje enskild person. För vi är så olika, vi människor. Fast man råkar ha liknande funktionsnedsättning så är vi ju mer olika än alla andra, höll jag på att säga.
Undrar vilken kurator du hade varit om du hade varit seende?
Ja, jag kanske inte ens hade varit kurator. Jag kanske hade varit flygvärdinna då. Jag har ju rätt längd i alla fall. Jag är i alla fall över 1,74.
Ja, det var det du kollade.
Nej, men då hade jag säkert kanske inte ens varit kurator. Jag kan ju ha varit något helt annat.
Det fordras mycket av en person som är ute i arbetslivet, säger Monica. Att trots att man inte ser, våga ta för sig. Och våga säga till om något inte fungerar. Själv är Monica utstängd från att läsa hela journaler på jobbet. Efter en uppgradering till ny version fungerar inte hennes hjälpmedel längre.
Det är svårt att hävda sig, jag och en annan synskadad medarbetare. Vi kan inte göra det vi kunde göra för 3 år sedan. Och där har vi kämpat jättemycket för att få att funka. Men det har inte löst sig. Och då, där kan jag känna att jag tror inte att, att människor förstår hur viktigt det är att man kan göra så mycket som möjligt själv. Utan assistenter, utan någon personligt biträde. Alltså hur viktigt det är att man är självständig. Man tycker att vi bara tjafsar om. Du kan ju skriva och läsa i er egen journal. Och ska ni gå över till ögon kan ni ta hjälp av någon som ser. Men man blir begränsad och man kan inte jobba lika effektivt. Jag menar, tekniken finns ju. Det finns lösningar, men det är inte intressant för vi är så en liten grupp som behöver det här. Ja, nu låter jag lite bitter, men man blir lite tvärs över när det har funkat.
Men när folk möter dig så kan jag tänka, eller brukar, att de kan ha dig som förebild.
Ja, alltså på ett sätt så är det ju, många tycker att det känns, som jag möter kan jag säga, ja men gud vad skönt att få prata med dig. Du som vet hur det kan vara när synen börjar gå neråt och jag kan stötta på ett annat sätt. Eller jag förstår känslorna av, ja men av sorg och ilska och allt som kan dyka upp under resans gång. Man kan se att, ja men funkar, ibland brukar säga, ja men funkar det för Monica, då borde jag klara av det också. Jag ser ju lite grann, brukar en del säga. Och sådär va. Så, att det har ju varit, det är en fördel tror jag. Att det finns någon inom rehabiliteringen som själv har en synnedsättning. Mm. Jag tror det, det blir mer trovärdigt. Jag vill inte säga att det inte är trovärdigt det mina medarbetare gör. Men det blir ändå på ett annat plan. Mm.
Djupare plan?
Ja, det blir mer utifrån ens egna erfarenheter. Det är ingenting jag har läst mig till. Nu kanske jag låter lite överdrivet positiv, men jag tycker att det är bra att man har en egen synnedsättning här när man jobbar med synskadade.
Reporter var Sigrid Flensburg.